Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Och han ser orolig ut, kungen. Och kungen drar ner hatten i pannan så här. Och beger sig snabbt iväg till Nils Stures träbyggnad. Erik tar en sån här dagger, det kan till och med vara en hillebard, och sticker den rakt in i ögat på Nils så att han blir halvdöd. Och sen säger han åt drabanterna att hugga ihjäl honom, och så hugger man ihjäl Nils Sture. Han springer nu ut, kungen Erik den 14, från Nils Stures stuga, och då träffar han på Dionysius Boreus, hans gamla privatlärare. Då säger han till sina knäcknar: dräp den skälmen. Och vilket de gör, har ihjäl honom. Och hans gamla privatlärare får ligga där sedan i 8 dagar.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den 24 maj 1567 lät kung Erik den 14 mörda 3 män ur Stureätten. Det var början på slutet för en ätt vars namn klingade mer kungalikt än någonsin Vasaätten. Kungens växande misstro mot högadeln hade medfört att flera adelsmän fängslats under våren 1567. Och inför domstolen Höga nämnden anklagats för förrädiska stämplingar. Ett par dödsdomar avkunnades och ständerna kallades till Uppsala för att kunna bekräfta domarna. Men dödandet av Nils Sture på Uppsala slott skedde plötsligt genom att den sinnesförvirrade kungen själv stack ner honom i fängelse. Vi har med oss Bo Eriksson som är historiker verksam vid Stockholms universitet. Förra året så gav han ut boken Sturarna, makten, morden och missdåden. Välkommen!
Tack ska du ha, trevligt att vara här.
Vilka var Sturarna egentligen?
Ja, här har jag under årens gång då när jag pratat med, inte kollegor kanske, de håller nog reda på historien, men med studenter och andra, att det finns så många missuppfattningar om Sturarna. Man tror att Sturarna är ett kollektiv, att det finns en ett och det var Stureätten. Men så är det faktiskt inte, utan tittar man på medeltiden och fram in i 1500-talet, där vi huvudsakligen nu kommer befinna oss, så talar vi om 3 olika ätter. Och de är inte släkt inbördes, hur konstigt än låter. Men då ska jag förklara att släkt på den här tiden, de var väldigt rigida i sitt tänkande. Det var på manssidan. Egentligen var ju alla adelsätter släkt med varandra.
Men så det var väldigt inavel, eller?
Ja, det var väldigt inavel. Så är det. Men sen är det här på spinnsidan, kvinnosidan och svärdsidan. Men de 3 ätter, och då räknar man på svärdsidan. Men de 3 ätterna, det är ju Gumsehuvud. Och så är det Sjöbladsätten och Yngre Stureätten. Och de 2 förstnämnda, alltså Gumsehuvud och Sjöbladsätten, de dog ut under senmedeltid, det vill säga i slutet på 1400-talet.
Men de var viktiga ätter på sin tid?
Ja, de var jätteviktiga, och de hette Sture. Och den yngre Stureätten hette också Sture. Och de fanns kvar en bit in på 1600-talet och sen dog den ut, den ätten. Namnet Sture, det är liksom en poäng med min bok. Och när jag håller på just och forskat om Sturarna så har jag märkt att det finns något speciellt med det här med själva namnet Sture. Så därför har Sturarna blivit som ett kollektiv. Att det är, även om de inte inbördes var släkt, så blev Sturarna redan under 1500-talet alltså en samlingsbeteckning, en term för någonting väldigt speciellt.
Men
en beteckning för något mer än en familj, en ett?
Ja, eller? Ja. Och det där var en väldigt svår uppgift för mig när jag höll på med det här under många år. Jag tänkte, hur beskriver jag en känsla som jag får när jag tittar i det historiska materialet?
Mm.
Jo, och då plötsligt en dag så slog det mig, ja men det här är ju som Kennedy. Alltså Kennedy, i alla fall förr, idag är det kanske inte så många som känner till Kennedy längre.
Namnet börjar väl lite ebba ut ändå.
Ja, tyvärr. Ja. Men om vi går tillbaka 20-30 år så var ju Kennedy ett stort samtalsämne fortfarande. Alltså vi har ju presidenter och det, presidenter som, en president som blev mördad dessutom. Mm. Och hela familjen var väldigt otursförföljd och drabbad av sorg. Och de kom så nära en amerikansk kungakrona en familj överhuvudtaget kan komma i Amerika utan att bli kungar. Mm. Och så var det med sturarna. De blev aldrig kungar. Men för folket som levde i slutet på medeltiden och in i början på 1500-talet så var sturarna mer kungligt än vad Vasa, Gustav Vasa, var kung.
Men vad är det? För att det fanns väl ändå en riksföreståndare bland sturarna?
Ja, jo, det finns flera.
Vad är egentligen skillnaden på att vara riksföreståndare och vara kung?
Ja, det är faktiskt precis vad riksföreståndare står för, själva termen. Man är rikets föreståndare, och så fortsätter meningen, i väntan på en kung.
Det är när de är mindreåriga eller
ja, det kan det
finns
vara.
Någon annanstans?
Ja, i det här fallet så har det att göra med att den egentliga kungen var dansk, för Sverige var i en union med Danmark. Men från och med 1471 kan vi säga med slaget vid Brunkeberg så försökte Sverige bryta sig loss ur den här danska unionen. Och då hade vi riksföreståndare som styrde i Sverige och förhandlade med den danska kungen.
Mm.
Men de danska kungarna, de gjorde inte, vad ska jag säga, de upphörde inte med att ställa krav och att liksom ändå säga att ja, men Sverige är en del av unionen, även om ni har en riksföreståndare. Så att det var hela tiden bråk, och det är en väldigt politisk turbulent period det här från 1470-71 fram till 1520, då vi har Stockholms blodbad, och efter Stockholms blodbad så får vi Gustav Vasa som blir kung, och då får vi en Vasa på den svenska tronen. Men däremellan fanns det en potential till att få en helt annan ett på den svenska tronen.
Ja. Men hur, om du vill börja med några, vilka den första individen som du själv känner eller som du är viktig här bland sturarna som också framträder på ett tydligt sätt i så här flera hundra år efteråt.
Ja, just det. Det är egentligen två personer. Dels är det Sten Sture den yngre. Mm. Men jag vill också kanske kort nämna någonting om Sten Sture den äldre. För finns det en yngre finns ju den äldre.
Det brukar vara så.
Ja, och det vill säga att Sten Sture den äldre tillhörde en av de här ätterna som dog ut.
Mm.
Men han var väldigt viktig.
Vilken ätt då?
Det är Sjöbladsätten.
Mm.
Han var väldigt viktig därför han stred vid slaget vid Brunkeberg 1471 där Sverige besegrade danskarna. Nu är det inte så enkelt, det fanns svenska på båda sidor etc. Men i hans politiska marknadsföring av sig själv, av den politiska propagandan, så framförde han sig själv som den svenska riksföreståndaren som har räddat Sverige. Och han var en sture. Så redan där på 1470-tal och 1480-tal så föddes något speciellt kopplat till namnet Sture.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men han säger att han räddade Sverige, men hade vi en känsla av nationell identitet då när han räddade Sverige? Mm.
Det är en härlig forskningsfråga som det finns flera historiker där ute som sitter och håller på och skriver om. Men svar ja, skulle jag säga, när vi, om vi hoppar över den rent akademiska diskussionen.
Mm. Mm.
Ja, det fanns det. Det fanns en vilja att ändå frigöra sig från dansken. Det fanns till och med ett dansk hat i Sverige.
Mm.
Men man måste ändå komma ihåg att adeln vid den här tiden var, vad ska man säga, nordisk. Alltså man ingick i olika politiska nätverk. Oxenstiernorna. Vi har ju Axel Oxenstierna på 1600-talet. Han tillhörde en gammal fin ett som heter Oxenstierna. De var för en dansk union.
Medan däremot en ett som bonde var emot och sturarna var emot. Så att man rörde sig lite mellan de här politiska lägren. Men de som var emot en union utnyttjade det hat mot Danmark och danskarna som ändå fanns. Så på det sättet fanns en slags svenskhet och en svensk stat som man ville försvara mot danskt inflytande.
Men det känns som det är en väldigt stökig tid där rent politiskt då, med krig och makt. Alltså blodiga maktkamper någonstans. Alltså varför är det sådana maktkamper här i slutet på senmedeltiden och in på 1500-talet?
Ja, det är inte bara ett svenskt fenomen. Nej. Om vi tar faktiskt Game of Thrones. Ja. Man tycker att det ligger väldigt långt bort ifrån det här, men det gör inte det. För det
man undrar ju varför de har Westeros i Game of Thrones.
Exakt, och ätten Starks som kommer från Norden. Det kalla Norden i Game of Thrones, Stark som heter...
Tror du att de har plockat det från sturarna?
Alltså vad händer med huvudmannen i ätten Starks? Ja. Han förlorar sitt huvud, han dör tidigt i serien, så det är ingen spoiler alert på det. Samma sak är det med sturarna i det kalla Norden här uppe. Och det är ju så att författaren George Martin har ju inspirerats av Rosornas krig, som var ett engelskt inbördeskrig 1455-85 om jag minns rätt.
Mellan olika adelsätter då?
Ja, mellan olika adelsätter. Det ser väldigt likt ut som i Game of Thrones. Och jag skulle säga att Sverige i slutet av 1400-talet, början på 1500-talet är väldigt lik det som äger rum i England. Det vill säga hur det ser ut i Game of Thrones. För vi har inte en svensk kung. Vi har en dansk kung, men den är inte erkänd, den kungen. Och han slåss för att bli erkänd. Och sen har vi olika adelsätter som vill göra anspråk på den svenska tronen. Så det är en period av politisk turbulens som har att göra med att vi är avsaknade av ett svenskt kungahus under den här tiden. Och att vi består, att det finns en union där länderna inte vill vara tillsammans. Och det här är ett allmän europeiskt, vad ska man säga, en allmän europeisk förändring som har att göra med att det kommer mycket mer mäktigare stater, det sker förändringar inom militärväsendet som gör att kungarna får bättre militära resurser som de kan utnyttja. Så det är en allmän utveckling i Europa där Sverige är en del av.
Jag föreställer mig att det här är ganska få människor. Jag menar, hur många människor bor i Sverige på slutet på 1400-talet?
Alltså? Ja, det är jättesvårt att räkna säkert, ska sägas. Ja. Det är först från 1571 som man egentligen börjar få Älvsborgslösen, där man får ett material där man kan räkna. Och vid Älvsborgslösen är vi, om jag minns rätt, cirka 750 000 invånare.
Alltså inte ens 1 miljon?
Nej.
Det är som Göteborg.
Ja, det är som Göteborg, fast utan humor kanske. Ja.
Och då tänker jag det, att, och hur stor andel var adel?
Ja, adel var ungefär 4-6 promille.
Det handlar ju bara om,
ja, om några tusen.
Några tusen individer.
Det är fler, är det inte. Och då är kvinnor och barn inräknade i det. Och det här kan man se, det är så väldigt tydligt. Tittar man i brevkorrespondens när man skriver till varandra och när kungen skriver till adelsmän. Du skriver ju inte herr Bengt Jönsson Oxenstierna, man skriver herr Bengt. För alla vet vem som avses. Det är en så pass liten krets av människor det handlar om.
Men alltså, i princip kan man ju känna varandra till utseende nästan. Hela adels, i alla fall de vuxna männen.
Ja, men det gjorde man. Absolut. Om du tillhörde hög- och mellanadeln så var du ju tvungen att infinna dig vid olika herremöten som kungen kallade till. Och där lärde du känna varandra. Och släkt var alltid viktig. Så man höll reda på vem som var släkt med vem. Du reste väldigt mycket i landet. Därför hade som regel inte bara en gård. Du hade flera gårdar som du ägde själv och som du bodde i tidvis och efter säsong. Sen hade du ju fogdar och alla möjliga människor. Och det är klart, i en tid där du inte har saker du kan kolla upp på internet eller du kan inte samla bilder, då samlade du ju minnen i huvudet.
Man var duktig på att komma ihåg.
Ja, det sägs faktiskt om Gustav Vasa. Och det är oberoende, två varandra oberoende källor bekräftar. Som säger att han var särskilt duktig på att komma ihåg namn och ansikten. Och när han reste runt, alltså bland vanliga människor, för så gjorde ju kungarna och övernattade på de finaste gårdarna och så. Så kunde han efter liksom 20 år komma ihåg, ja men Bengt, hur mår din hund och hur gick det med höet? Och det där gjorde ju att han blev populär. Han kunde knyta folk till sig därför han kom ihåg vad de hette. Man liksom ger dem ett erkännande.
Om vi nu idag ska förstå, du säger, du kallar det för en kunglig nimbus kring namnet Sture. Alltså, beskriv, på vilket sätt namnet? Alltså, vilken lyskraft har det här namnet? Vilken funktion har det?
Ja, efter segern vid Brunkeberg 1471 så lät Sten Sture den äldre resa ett monument. Och det monumentet finns i Storkyrkan, det är ju Sankt Görans kamp med draken. Sankt Göran var en symbolbild för honom själv och draken var ju dansken. Mm. Och sen finns det en liten flicka bredvid och det var ju Svea Rike som Sten Sture den äldre räddade på detta viset.
Och det här var så, självklart för alla som besökte Storkyrkan.
Ja. Det var till och med målat i både danska och svenska färger så att ingen kunde undgå vad det egentligen handlade om. Där är ett exempel på hur man byggde upp en glans kring Sture. Nästa moment i det här, det är den så kallade Sturekrönikan som är en berättelse om Sture, Sten Sture den äldre och hans insatser där han tokhyllas som ungdomarna säger. I den krönikan finns också ett negativ del, men den är skriven senare och av en annan skrivare. Sen går man lite längre fram till historieskrivningen på 1500-talet. Då talas det om vilka goda tider det var under Sturarnas tid. För det är inte bara Sten Sture den äldre, det finns en Sten Sture den yngre.
Men var det någon belägg för det här eller var det bara önsketänkande? Eller liksom?
Det var men det fanns nog belägg för att Sturarna gjorde goda saker. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är att i det folkliga medvetandet, det fanns ballader och visor som vi kan läsa som också hyllar Sturarna. De har blivit som en symbolbild för lag och ordning, för i en tid som saknade lag och ordning eftersom det inte fanns en kung. Mm. De stod också för mannamod, för rättvisa och för dygd. Men tittar man på riksföreståndarna från Sten Sture den äldre då på 1470-talet fram till och med Sten Sture den yngre på 1500, alltså han dör ju där 1520, så är de ju långt ifrån några helgon. Men i propagandan och i det folkliga medvetandet så framträder
de. Och propagandan funkade på den här tiden.
Den var oerhört effektiv därför de hade inte mött någonting tidigare. Sten Sture den äldre är ju en av våra första liksom, ska säga, skapare av den kungliga propagandan. Han hade inspirerats av hur man gjorde utomlands. Bygg monument, gärna stora, över dig själv. Vi har ju Machiavelli. Mm. Han skriver sina böcker i början på 1500-talet. Nu har inte Sten Sture och Sturarna inspirerats av Machiavelli. Men det finns en rådgivare till Sten Sture den yngre. Och sen också till Gustav Vasa. Hemingad hette han. Han hade gått i skola och lärt sig Machiavellis läror. Så att det låg i tiden att vill du vara en god furste och leva gott, ja då måste du framställa dig som en god furste. Men det kan du göra med vilka medel som helst. Ska du mörda för att få igenom din vilja, gör det. Men utåt sett ska du liksom vara ett helgon.
Men det var ett sätt naturligtvis att stärka makten då, stärka sin makt genom att framstå som en god furste oavsett hur många man slog ihjäl
och vad man gjorde. Precis.
Ja. Men vilka är de första Sturarna som du känner nästan att du som har en personlig relation till, om man säger? För att du har ju tillbringat mycket tid med många av Sturarna.
Jag tycker ju egentligen då Sten Sture den yngre är en liten främmande gestalt för mig ändå, men han är viktig därför att han är gift med Kristina Gyllenstierna och de får flera barn. Och ett av barnen är Svante Sture. Mm. Och Svante Sture är ju en av huvudpersonerna i min bok om Sturemorden. Och då är det ju så här att Sten Sture den yngre, han dör i början av 1520-talet i samband med krig helt enkelt.
Han blev skadad av en kanonkula eller
precis.
Något sånt.
Och sen dog han i släden på väg hem till Stockholm.
När jag läste om det där så blev jag lite fascinerad. Jag tänkte just, det kan ju inte ha varit åka ända från Åsunden utanför Ulricehamn. Det hette väl inte Ulricehamn på den tiden.
Nej.
Upp till, var han på väg? Till Stockholm eller Västerås?
På väg till Stockholm. Man skulle transportera hem honom till huvudstaden.
Det måste ju ha varit, även om man var frisk måste det ha varit jobbigt.
Ja, men det var ju så man reste på den tiden. Och det var ju vintertid. Det här var i januari, jag tror att det var 25 januari. Och sen dör han där den 3 eller 4 februari.
Ja.
Sen finns det lite historier kring det också, att man vill inte visa att han var död utan man lät en tjänare liksom klä ut sig till honom och bära hans ring etc. etc. Men han dör och det var ju naturligtvis...
Varför ville man inte visa att han var död?
Därför att då står du utan den enande kraften, eller den samlande kraften i kampen mot kung Kristian som är ju på väg att invadera Sverige med all rätt, därför att han var ju egentligen kung över Sverige. Och sen har vi ju då änkan Kristina Gyllenstierna som får ta hand om försvaret av Stockholm. Och hon gör ju det, hon stänger portarna och danska kungen kommer. Och sen blir det blodbadet i november, 7-9 november när kung Kristian har en kröningsfest. Och i samband med det så låter han avrätta
en massa adelsmän som då har varit trogna sturarna.
Just det.
Ja.
Just det. Och på det sättet egentligen öppna vägen för Gustav Vasa, kan man väl säga.
Ja, för Gustav Vasa var inte med på blodbadet. Så här är det Game of Thrones. För ätten som skulle ha blivit kung var ju sturarna. Sturarna var huvudalternativet. Det fanns inte några bra andra alternativ. Därför de hade varit riksföreståndare. De hade den magiska klangen. De var Kennedy, dåtidens Kennedy. Och det fanns också två söner som var 7 år. Och jag kommer inte ihåg hur gammal. Han var lite äldre, storebrodern då. Svante är den ena och så har vi den andra som är storebrodern. Så att det finns också söner som kan träda in efter att pappa har dött. Och man skickade faktiskt iväg, i alla fall en av sönerna, direkt utomlands i samband med blodbadet, därför man ville skydda honom, därför att han var den möjliga och sannolika kungen. Men så kom blodbadet och Gustav Vasa trädde fram. Det var ingen som hade förväntat sig detta. Han var lite grann knäckten i den kungliga leken, eller adelskompisen från Uppland som plötsligt blev kung. Och han lyckades manövrera ut liksom det kvarvarande Sturepartiet genom att själv utnämna sig själv som arvtagare av Sturepartiet och säga att jag förespråkar Sturepartiets sak, men det gör jag som kung.
Just det.
Så det var ett genialt drag. Så att på det viset så desavouerar han och avbeväpnar han de få liksom sturetrogna som ändå fanns kvar i landet och ville ha en Sture. Sen blev det ju verkligen inte så, utan Svante Sture växte ju upp, han föddes 1517 på Stockholms slott. Han växte upp med det här vetskapen om att nu är det Vasa som styr. Och du måste liksom ha en låg profil om du vill överleva i maktens korridorer. Därför hans äldre bror avrättades. Han var sannolikt den så kallade Daljunken. Det är en annan historia, vi går inte in på det. Men det är liksom en klassisk sån här historisk händelse som har utretts av många historiker. Idag vet man nästan säkert att det faktiskt var Sten Sture, den yngre son, som var Daljunken och som Gustav Vasa avrättade i Rostock.
Och han var medveten om att det här var att han var son till...
Oh ja, tolkningen är ju att det är just därför han går så hårt åt att kalla honom en daljunker. Det vill säga, det här är en lurefax. Han bara ger sig ut för att vara Sten Stures äldsta son. Han är det inte alls. Och sen tvingar han Kristina Gyllenstierna, modern, att skriva ett brev där hon säger nej, det är inte min son. Och så avrättas han. Men det finns väldigt bra resonemang, källkritiska resonemang som man kan lägga på detta. Hur han har tvingat modern att ta avstånd ifrån sonen, sannolikt med löfte om att han ska befria sonen och inte avrätta sonen, men han fullkomligt struntar i det löftet och gör det, därför att det var enda sättet för honom att verkligen säkra sig om kungamakten. Och sen sitter han där, Gustav Vasa, och det här växer Svante Sture upp med.
Men är det just den här att man inte riktigt känner då legitimitet, som att man är rädd för att man har för svag legitimitet? Är det just för att vi går från ett valkungadöme till en arvsmonarki?
Ja, men det är ju riktigt. Och det är ju precis det Gustav Vasa sen gör 1540 och 44. Att han måste fatta ett beslut. På 1530-talet och början av 1540-talet så är det faktiskt oroligt i landet. Och Sverige befinner sig också tidvis i krig. Han är skyldig Lübeck massa pengar, och det har varit flera uppror i landet, redan 3 stycken stora uppror. Och det han gör då är att han omvandlar ju Sverige från, som du sa, en val monarki till en ärftlig monarki där Vasa ska sitta på på den svenska tronen.
Men varför sker? Är det för att det är så oroligt? Eller varför?
Ja, det är oroligt, och han måste skaffa sig legitimitet för att Vasa ska sitta på tronen. Därför Vasa gick inte långt tillbaka i tiden. Gustav Vasa var inte den självklara. Vi historiker har ju på 1800-talet och början av 1900-talet skrivit historien på Gustav Vasas egna villkor. Därför han lät sedan en historiker strax innan han dog, får skriva Gustav Vasas historia. Och då blir ju Gustav Vasa den stora landsfaden som räddar Sverige. Men det är ju inte så det ser ut om du följer historien 1520, 1521, 1522, 1523 och närmar dig Gustav Vasas död och när han låter den här historiken skriva bilden av Sverige. Det är ju en annan typ av svensk historia. Men vi har liksom alltså, lurats av källmaterialet.
När man, ju mer man fördjupas i historia så förstår man vilket ideologiskt ämne det alltid är.
Ja, alltså historia är ju egentligen ett politiskt slagfält. Ja. För det finns hela tiden olika politiska krafter i dåtiden som försöker ha ensamrätten.
Och det är segrarna som skriver historien.
Ja,
som
och det blev ju Vasa 1 i det här fallet. Just det. Svante Sture växer upp med en mor som har blivit tvingad att gifta om sig av Gustav Vasa. Bara det blir ju liksom lite problematiskt. Ja. Och han har förlorat en äldre bror, sannolikt mördad på direkt order av den svenska kungen. Så att han är ganska, man kan se det källmaterialet. Äldre historiker har sagt, men han är ju så tråkig Svante Sture. Han säger ju aldrig någonting, han gör ingenting. Nej, det var inte så konstigt.
Han vågade inte.
Han vågade inte. Och så begav han sig ut på en bildningsresa i Tyskland på 1530-talet. Och här inträffar någonting som jag tycker är jättespännande. 1532, då är han 15-16 år gammal. Då blir han tillfångatagen av tyskar med egna planer. De vill göra Svante Sture till svensk kung. Det här blir ett ärende för riksrådet, dåtidens regering kan man säga. Och kungen får gripa in och så lyckas man få honom friköpt eller frisläppt. Nästa sån här väldigt märklig händelse för honom, det är under Dackefejden, Dackupproret i Sverige 1542-43. Då är han hövitsman på Stegeholm och då kommer upprorsmännen och approcherar honom och säger att om du ställer upp på vår sida så lovar vi att göra dig till kung. Två gånger under sin korta tid där har han blivit erbjuden att få bli svensk kung.
Men han har ändå han har inte liksom
han har
hoppat
nej.
På det.
Nej, han hoppade inte på det. Och därför att han var klok. Mm. För han förstod att så länge som Gustav Vasa sitter med de här musklerna och den här bepansrade näven och de militära resurserna i sin hand så kan jag inte göra någonting. Jag måste tänka på min fru, jag måste tänka på mina barn, jag måste tänka på min familj, min gård, på mitt adelskap och försöka föra det här vidare. Så han har inte alls en väldigt låg profil.
Men om vi... Vad tar vi vägen från det här med hans...
Vi tar Märta och sönerna. Och sen så går vi kanske mot studion. Jag har ingen koll på klockan.
Nej, men vi har tid på.
Men kanske lite mer om familjen och sådär. Om frun och... Eller vad tycker du?
Ja, men du sa här att han ville skydda sin familj. Vad hade han för fru och barn?
Ja, alltså Svante Sture, även om han växte upp i en slags skyddad miljö, att både modern Kristina Gyllenstierna och säkert kloka rådgivare till liksom klanen Sture försökte hålla honom undan för mycket kontakt med Vasa, så var han ju ändå rikets främsta adelsman.
Mm. Och vad innebar det på den här tiden?
Jo, det är en fin position vid hovet och också en plikt att vara närvarande tidvis vid hovet. Men då måste man ju också gifta sig ståndsenligt. Och vem gifte sig Svante Sture med? Vem skulle kunna liksom få gifta sig med en Kennedy? Ja. För det här var ju inte att man gifte sig av kärlek, utan det här var ju förhandlingar och även kungen skulle ju säga sitt. Men då hittade han en perfekt gemål. Och det var Märta Sture som hon blev. Mm. Hon var syster till Gustav Vasas andra drottning. Vi har ju Gustav Vasas första drottning var Katarina Sachsen-Lauenburg. Hon är mor till Erik den 14:e. Men de andra kungliga barnen, ni vet Johan den 3:e och alla de här, de har en annan mor. De har Margareta Lejonhuvud som sin mor. Och hennes syster, Margaretas syster, var Märta.
Men var det ett sätt kanske då för att säkra sin egen position då också, att man gifter in sig så nära Vasarna?
Jag tror att man kan se det på flera sätt. Ett är att man faktiskt ser hur ätterna går in i varandra. Man liksom avväpnar Sturepartiet. Nu vill inte jag påstå att Sturepartiet på 30-talet, 1530-talet var så aktivt, arbetade aktivt mot Vasaätten. Det menar jag inte. Men det fanns ju ändå den historiken att Sture var liksom mer förnäm än Vasa. Men i och med att Svante Sture kunde ingå det här giftermålet med fru Märta så fick man ju ändå in honom och också Märta i den kungliga familjen. Och han skulle liksom spela en roll där. Och sen kommer ju deras barn att bli väldigt viktiga i stora familjen. I liksom hovet och den kungliga storfamiljen. Så det var ju ett sätt att knyta band till landets mäktigaste ett. Sen dör ju, ska ju sägas, den här andra drottningen nu. Och så får vi ju
en tredje drottning som Gustav Vasa gifter om sig med. Och hon spelar också en roll lite längre fram i Sturemorden. Så att Märta Sture blir ju sen liksom systern efter den avlidna drottningen. Så att, men hon blir ju rikets främsta adelsfru, gift med rikets främsta adelsman.
Var bodde de någonstans då?
Ja, de bodde på flera ställen. Naturligtvis hade de fina hus i Stockholm. Men ett av deras favoritställen, det var ju Hörningsholm. Och det är ju, det både är idag och var då ett fint slott. Och det var också, som dåtidens slott och storgårdar skulle vara, så var det befäst. Det var som en militär anläggning samtidigt som det var ett litet renässansslott i miniformat.
Men var låg det någonstans? Eller var ligger det någonstans?
I Sörmland.
Det går att besöka, det finns kvar.
Det går att besöka. Nu är det ju så ombyggt och renoverat, men det finns ju grunder kvar. Och så. Men det är ju privatägt, så man kan inte bara knacka på och säga hej, nu är jag här. Utan man får, vissa delar kanske man får besöka.
Men där levde de då under längre period? Gjorde per år på året, eller hela familjen? Eller?
Ja, hela familjen. Ja. Alltså, kärnfamiljen existerade inte för adeln. Barnen uppfostrades som regel på annat håll.
Precis, alltså inte ens på samma ort som föräldrarna?
Nej, för man skulle inte klämma bort sina barn.
Okay.
Det var väldigt viktigt. Man skulle inte skämma bort barnen. Så det, då fick man, och det var också ett sätt att knyta band mellan adeln. Svante Sture, han uppfostrades i Danmark. Märkligt nog, men han är inte den enda. Hogenskild Bjelke, en annan adelsman på 1500-talet, fick sin uppfostran där. Så man flyttar runt de här till ungefär som små schackpjäser. Vad ska vi
både för att de skulle lära sig och för att man ska bygga allianser.
Ja, eller? Precis. Ja. Och då fick man ju också själv vara beredd på att ta emot andra adelsbarn. Men jag har faktiskt inga uppgifter om vilka adelsbarn som Märta Sture och Svante Sture tog emot i sitt hem. Det vet jag inte. Men det fick man vara beredd på att göra. Men de hade ju flera barn. Både döttrar och söner. Och jag skriver om dem i boken. Men det är framförallt två söner som jag tycker är intressant att lyfta fram. Och som minns en del av Sturemordet. Och det är ju Nils Sture och Erik Sture.
Just det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men Bo, det börjar väl bli dags nu att komma in till liksom höjdpunkten, kan vi säga, på den här podden någonstans. Sturemorden, alltså vilka var det som var utsatt för det här och vilka var huvudpersonerna i det här dramat? Alltså det här blodiga dramat som fortfarande får vi se som en av de viktigare politiska morden i Sverige.
Ja, precis. Alltså det är ju, när det gäller sturarna så är det tre sturar som är centrala här. Det är ju pappa Svante Sture och så är det hans två söner Erik och Nils. Mm. De spelar huvudrollen. De är huvud, vad ska man säga, det är de som står huvudåtalade i det här brottmålet. Mm. Och om jag bara kort presenterar vilka de är, så är det så att Nils Sture, han växer upp vid hovet på 1550-talet. Han är med på utländska beskickningar. Han får en fin utbildning, lär sig språk och lär sig historia.
Han rör sig helt enkelt i kungens närmiljö.
Ja, det gör han. Ja. Precis. Och han rör sig här i Sverige, i det egentliga Sverige, det riktiga Sverige. Mm. Som vi lite falskeligen säger med tanke på Finland. För Finland var en del av Sverige. Men det är bara för att lyssnarna nu ska förstå. Erik däremot, han får samma utbildning, men han hamnar i Finland. Finland är ju en del av Sverige, ja. Men det ligger under hertigen Johans domän. Mm. Och han hamnar lite i konflikt med Johan.
Erik den 14:s bror.
Ja, Erik den 14:s bror. Och Erik den 14:e litar inte på sin halvbror Johan. Mm. Så de två råkar i luven på varandra. Och då befinner sig ju Svante Stures son Erik i Finland. Och det finns det brevmaterial bevarat. Och där har jag läst hur pappa Svante är väldigt orolig för hur det ska gå för Erik. För han känner ju till vad som pågår. För Erik den 14:e vill fängsla hertig Johan.
Mm.
Och vilket han också gör. Och hertig Johan litar inte riktigt på Erik Sture. Därför att,
han tror att det är han utsänd av kungen. Eller?
Ja, precis. Och det ser vi i breven också. Att Svante Sture säger till honom att gör inget dumt nu. Han nästan manar sin son, uppmanar sin son att ta första skepp hem. Lämna det här.
Därför att, vilken stress att leva under.
Ja, men verkligen. För exakt, det är en sån politisk turbulent period här också. Trots att vi har en svensk kung. Under ytan så bara kokade av intriger. Så Erik dras in i det här. Och det betyder alltså Erik Sture. Mm. Och det, här finns det en grund till missämja redan där mellan Erik den 14:e och Erik Sture. Mm. Därför han tror att Erik Sture är lojal med Johan, men det var han inte. Men det är liksom, det tror han. Mm. När det gäller Nils Sture.
Erik den 14:e är väl en misstänksam person också.
Det sägs ju att
han var paranoid närmast.
Ja, det sägs att han var sjukligt misstänksam, och det märker vi ju närmare vi kommer Sturemorden 1567 i maj månad, desto mer sjuk blir han. Mm. Man kan följa nästa sjukdomsförloppet i det historiska källmaterialet.
Men när vi säger sjuk, hade han vanföreställningar och hallucinationer? Och
talade
för sig själv?
Jag skulle nog säga vanföreställningar och en mani och en... jag ska säga, en slags kombinerat med en psykisk kollaps som han genomgår sen i samband med rättegångarna i Uppsala. Det är faktiskt möjligt. Det här är, jag har ingen belägg för det. Det är bara vad jag tror. Men det är inte omöjligt att han också tog ett slags droger i form av olika örtkurer och allt möjligt som kanske inte funkade så bra med alkohol.
Vilka droger höll man på med på den här tiden?
Jag kan för lite om det. Men det finns en episod nämligen som har jagat mig länge. Men... som jag inte riktigt förstår, och det är när han är i Uppsala vid Sturemorden, riksdagen har börjat, vi är nu i maj månad 1567, han har precis anlänt till Uppsala, han kommer utan sitt tjänstefolk, bara det är väldigt märkligt, någonting har hänt, det är klart att tjänstefolket inte har lämnat honom, han har liksom sprungit iväg, han har tappat minnet här, han har fått för sig någonting. Dagen efter så dricker han sig full på vin, vilket han skriver i sin dagbok. Och han är förvånad över att han drack det här vinet. Och då tänker jag så att han kanske inte drack så mycket. Det är därför han faktiskt är förvånad. Och att han tog någonting. Typ, vad vet jag? Något preparat som man, det fanns ju alla möjliga så här kurer som de gjorde. Ja. Va? Och de tappar ju blod hela tiden. Det var ju bästa sättet. Så fort man hade någon sjukdom eller ont i huvudet, då skulle man tömma sig själv på blod. Så det kanske var det också. Alltså någonting verkar ha liksom förstärkt det här. För han är uppenbart förvånad över att han blev så berusad. Mm. Och det tror jag nog att man hade koll på den tiden. Hur mycket man tålde och inte tålde. Men den här Nils Sture, jag vill bara säga någonting mer om honom. Det är nämligen så att han gör någonting dumt 1565. Mm. Och här kan man säga börjar lite grann Sturemorden.
Är det själva upptakten egentligen?
Ja, det är upptakten. Därför han är med ett slag vid Axtorna.
Som ligger?
Ja, vad är det nu? I Götaland. Mm. Västergötland är det väl. Från 1563 till 1570 befinner sig Sverige i krig med Danmark. Bara det, alltså samtidigt som Sturemorden äger rum så befinner sig Sverige i krig. Och Nils Sture är utsedd att bära den kungliga fanan, livfanan, i samband med en strid. Och så finns det tyska ryttare, inhyrda legoknäktar. Det som sker under det här slaget, det är att tyskarna flyr fältet. Och då tar Nils Sture, han är ju bara, vad är han, 16 år eller något sånt där. Va? Då tar han, 17 kanske, då tar han fanan och stoppar ner det i sina hosor, i sina byxor. Och flyr fältet han med. Mm. Det här kommer sen förfölja honom. Det vill säga, han var en ynkrygg. Men det han gjorde...
Men hans trupper hade redan flytt.
Ja, visst. Och jag menar, det viktiga är att den här kungliga livfanan inte hamnade i fiendens händer som en trofé. Det är ju, då hade ju den symboliska segern blivit dansk. Mm. Men sen gör han en annan liten miss i samband med det här kriget. Vilket gör att Erik den 14:e näpsar honom ordentligt på sommaren i juni 1566. Mm. Då får han rida in.
Men vad gjorde han för miss?
Jo, det var att han... kungen skickar brev till honom att han ska göra vissa saker när han befinner sig i de här områdena. Mm. Han ska förhandla med bönder och han ska se till att de tyska ryttarna, inte de här ryttarna som jag talar om, utan ett par andra tyska regementen, att de ska bege sig till en viss plats. Det blir order och kontraorder, och det verkar som att Nils Sture antingen inte har förstått saken, inte fått breven, alltså med orden, eller helt enkelt bara struntat i att verkställa det. För han får bannor från kungen.
Och men så det är en ung pojke.
Det är en ung pojke, ja. Men så var det att vara adel. Man förväntade sig att du skulle sitta på hästen och leda dina trupper och kunna fatta kloka beslut. Och inte vara rädd när kanonerna ljuder och kulorna viner omkring dig. Så han har det stämplingen, en fegis som flyr i fält. Och fullkomligt missförstår eller inte kan hantera sin ledarroll. Mm. Och då placerar då Erik den 14 honom genom sin, vad ska man säga, sin kumpan Göran Persson som är hans sekreterare och rådgivare. Att de iscensätter en lite djävulsk plan. Han får rida in på en gammal häst och rider baklänges och får ha en krans på huvudet. Och man bespottar honom och hånar honom i Stockholm. Det här är ju ändå, det är ju Svante Stures son.
Men varför gör kungen detta? Oavsett vad han har gjort.
Ja, det intressanta är att kungen efteråt säger att det var inte jag, det var Göran Persson.
Mm. Men det är väl ganska vanligt sätt att hantera.
Ja, jag är övertygad om att Erik den 14 mycket väl visste vad som pågick. Det här ägde ju rum i Stockholm. Han hörde det ju från slottet där han befann sig. Så det är klart, hade han inte tyckt om det, han har väl avstyrt det. Det här gjorde man för att desavouera Svante Stures son, Nils Sture.
Han inte skulle kunna bli kung.
Nej, det är inte det. Det är inte det. Vi är inte där ännu. Utan det är bara att man näpsar honom. Och det är extra roligt att näpsa en person som är son till Svante Sture. För Svante Sture var ju rikets främsta adelsman. Men det Göran Persson och Erik den 14 tog miste, det var vreden som väcktes hos den svenska adeln. Mm. Att så här gör man inte ostraffat. Därför näpsar du Nils Sture. Han må vara en kanske en fegis, vad vet jag. Men den som gör det näpsar också den svenska adeln.
Så att det var inte bara sturarna som blev förnedrade på det här, utan hela den svenska högadeln.
Precis, och i augusti, på högsommaren, men jag tror skeppet avgår någon gång i slutet av juli i alla fall, det året 1566, så skickas Nils Sture iväg på en diplomatisk resa. Det är lite plåster på såren från Erik den 14. Han säger, jag förlåter dig för dina misstag i kriget, men nu måste du hjälpa mig, du ska åka ner till Tyskland.
Det är nästan lite psykopatiskt beteende tycker jag här, man slår och kramar om vartannat.
Men så var Erik den 14, det var ju en fantastisk renässanskung. Mm. Han smekte med ena handen och slog med den andra. Mm. Och det var så man agerade. Så att han agerar egentligen väldigt rationellt. Inte irrationellt.
Alltså vilken traumatiserad miljö och vistas.
Ja, verkligen. Alltså Per Brahe den äldre, som är kusin till kungarna. Han skriver i sin bok, Hushållsbok för ungt adelsfolk, att det svenska hovet, det är ett lysande elände. Håll dig väl med alla. Stå på god fot, men lita inte på någon. Mm. Det är vad han säger till sina unga adelssöner som läser hans bok. Och så var det ju vid hovet. Man ska vara vid hovet ett litet tag, men se sen till att du har ett ärende så du kan komma därifrån. För den som,
det är en sån giftig miljö att befinna sig.
Ja, ett lysande elände. Jag tycker det fångar in hela precis vad det var. Va? Ja. Men det han gör då är att han skickar iväg honom på den här diplomatresan. Och innan han åker iväg så är det en stor fest i Stockholm. För man gjorde så när man skulle åka iväg. Och det är här det börjar ske någonting. För sen på våren 1567. Kom ihåg, det här är nu i början av augusti, slutet av juli 1566. Så åker Nils Sture iväg till Tyskland. Innan de åker iväg har han en stor fest. April, maj 1567. Så pågår en rättegång i Svartsjö.
Mm.
Och där kommer anklagelser om konspiration. Och de konspirationstankarna som då ska ha tänkt och yttrat så, man ska ha planerat att avsätta kungen, ska ha ägt rum i samband med den här festen 1566. I samband med Nils avfärd.
Men vad hände då 1567 och framåt?
Ja, Erik den 14 vaknar liksom upp ur vinterdvalan där i vår, vinter, sent mars, tidig april. Och då åker han till Svartsjö. Det är hans favoritställe. Mm. Och han är orolig. Det pågår ju ett krig mot Danmark. Men han är också orolig därför det har börjat viskas om olika namn som konspirerar. Per Brahe den äldre, hans kusin, ska ha konspirerat. Svante Sture ska konspirera. Och så nämns det en massa andra högadelsmän som verkar vara emot honom. Och motarbetar honom inte bara med hans giftermålsplaner utan också med politiken.
Han vill gifta sig med, han vill ha en utländsk gemål.
Ja, precis.
Och det gillar inte adeln, för Nej. De vill att han ska ha en svensk gemål.
Ja, och de presenterar till och med sina egna döttrar inför Erik och säger, det är bättre att du gifter dig med min dotter. Och han vill inte det, för han vill välja brud själv. Men det värsta, det är att det viskas om Sturen på tronen. Det vill säga, det här festen som de hade, som pågick några dagar i Stockholm innan skeppen åkte iväg med Nils Sture och alla människor som skulle med på de skeppen till Tyskland där 1566. Där ska man då ha velat, liksom, man har smitt ränker om att avsätta kungen, och vem skulle komma på hans ställe? Jo, Nils Sture.
Mm.
Och,
var han den självklara kandidaten?
Ja, enligt Erik så uppfattade ju Erik uppenbarligen Nils Sture som hotet. Ja, som ett klart hot. Därför det aktualiserade hela den här problematiken som Gustav Vasa hade när han var tvungen att legitimera sin maktposition på den svenska tronen och förhålla sig till Sturearvet, till den här mäktiga klangen och den mäktiga klanen, Stureklanen. Och det han gör då, Erik den 14, det är att han sätter igång en rättegång på Svartsjö slott. Och det är Höga nämnden, som var en förvaltningsdomstol som var väldigt grym. Den levde i 7 års tid, den här förvaltningsdomstolen.
Men det var kungens domstol?
Det var kungens egen domstol.
Det var inget fristående rättsväsende på den här tiden?
Nej, det var kungens egen. Mm. Det är riktigt, en förvaltningsdomstol. Och den utdelade mer än 300 dödsstraff under sin 7-åriga verksamhetstid. Så det man visste, blev man kallad...
Ganska aktiva.
Ja, och blev man kallad att infinnas inför Höga nämnden så visste du att du var dömd. Och han
alltså det var inga som friades i Höga nämnden?
Nej, du benådades.
Okay.
Du fälldes, men du kunde benådas.
Okay.
Jag kan inte komma på ett fall som friades. Det är klart att det finns något i materialet, men jag har inte...
Du har inte lyckats hitta.
Nej, jag har inte lagt det på minnet. Jag bara reserverar mig för någon kunnig lyssnare. Ja. Det är klart att det finns några som frias, men...
Ja.
Det är inte det som blir huvudpoängen när man läser rättegångsmaterialet. Du fälls. Och sen får du be om nåd och sen ha liksom den 14 makten över dig och benåda dig. Och nu kallar han då hela högad, eller de här utpekade personerna, att infinna sig till Höga nämnden på Svartsjö. Och där fanns sig då, bland dem fanns då Svante Sture och hans 2 söner. Den ena är ju i Tyskland, och ingen vet riktigt var han är, var han befinner sig faktiskt. Svante Sture hade skrivit till Nils Sture i mars och april att var befinner du dig någonstans, vad gör du, var är du? Men så han lever sitt eget liv, kan man säga, i den här historien. Men och de är kallade att infinna sig, och de infinner sig.
Men är det självklart att infinna sig då?
Du har ingen val. Mm. Du får, det är inte liksom ett litet...
Landsflykt var inget alternativ på den här tiden.
Nej, då, det var ju samma sak som att säga att du är skyldig. Och då var du ju exil. Men däremot så kunde du ju infinna dig, försöka resonera fram en mild dom som du sen kunde bli benådad ifrån. Men det som sker här nu är att det pågår under några hektiska dagar, ganska tuffa, en tuff rättegång. Märta Sture skriver brev till Karin Månsdotter, som är en frilla till den 14, och ber om att få träffa sin man, för hon har begett sig dit. Hon vill träffa sin son. Och i det här materialet är så fantastiskt, därför att här är första gången, hon är rikets främsta adelsfru, när hon skriver till Karin Månsdotter, som en enkel flicka av folket, som är vad vi skulle kalla för en slags kunglig älskarinna. I vanliga fall skulle hon knappt tilltala henne, men här står hon nästan bokstavligen på sina knän och ber om att, snälla, låt mig få träffa min man och min son. Hon ber till henne som en mor till en annan mor, för hon hade också barn, Karin Månsdotter, att förstå min situation. Men Erik är obarmhärtig. Hon får inte träffa sin man och sin son. Det får hon först när de sen fraktas vidare från Svartsjö till Uppsala. För där...
Men själva rättegången sker i Svartsjö? Alltså.
Ja, av Höga nämnden. Men Erik vill, och de döms skyldiga.
Mm.
Men Erik vill att riksdagen ska döma dem, och riksdagen ska äga rum i Uppsala.
Så riksdagen fungerar också som en domstol på den här tiden?
Ja, det gör det. Gör.
Eller det är egentligen bara att de fastställer domar som någon annan?
Det är också en sån här juridisk fråga. Det är klart att det blir en viss prövning av den domen.
Ja.
Ja. Man presenterar att det här, så här sa Höga nämnden, det här kom man fram till.
Mm.
Men det är klart,
men rättegången har varit på Svartsjö, och sen vill man då bekräfta den här domen med en riksdag.
Ja.
Och då, en riksdag i Uppsala då.
Ja, och det är här på vägen från Svartsjö
i maj månad upp till Uppsala. Det tar 2 dagar för dem när de färdas med skepp. De tar det ganska lugnt. Så kommer de dit. Där händer någonting med Erik. När han kommer till Uppsala, när han anländer, fångarna anländer först, och tjänstefolket och alla möjliga, då anländer han ensam. Och 2 adelsmän och ärkebiskopen står och tar emot honom och verkar alldeles förvånade över att han kommer när han nu kommer. Ingen verkar ha fått något besked. De har inte ens ställt i ordning hans hus. Allting är så märkligt. Och han dricker sig berusad när han...
Men han är uppenbarligen förvirrad.
Han är förvirrad. När han framträder på riksdagen, så vi har hans dagbok så vi kan följa hans inre liv där och vad han gör. I dagboken skriver han när han ska framträda på riksdagen att hans skrivare har medvetet gömt undan hans papper, så han måste tala ur minnet, vilket han inte gör bra. För han springer iväg från riksdagen och Göran Persson får träda in i hans ställe. Han blir förvirrad och han tycker att prästerna är emot honom. Alla är emot honom. Alltså han agerar väldigt, väldigt obalanserat.
Men så här har det varit till och från? Eller är han så här hela tiden?
Nej, det har stärkts. Och sen kan vi se att nu han mår inte bra. Mm. Det är helt uppenbart att han inte gör det. Mm. Och varför gör han inte det då? Det så har ju det med hans eget själsliv. Men det har nog också med att göra det komplexa i hela den här historien om sturarna och sturemorden.
Men han känner sin position hotad naturligtvis.
Nej, jag tror inte att det var det nu längre. Utan jag tror så här att det fanns så många som ville se sturarna befriade. Men det fanns också de som inte ville se dem befriade. Och de krafterna slet i honom. Precis som de andra krafterna slet i Erik den 14. Han visste inte vad som var rätt eller vad som var fel. Erik den 14, det finns ett väldigt intressant brev. Han skickar ett brev under den här tiden nu, när riksdagarna pågår i ungefär en veckas tid. Så skickar han ett brev till Svante i fängelset. Han sitter fängslade på Uppsala slott. I det brevet säger han till Svante att vi har båda gemensamma fiender. Men ge mig, berätta mer, ge mig namn, förklara för mig vad det här handlar om. Så förstår vi varandra, för vi har gemensamma fiender. Men brevet han får till svar är bara allmänt pladder. Nej, det finns inga fiender, vi har aldrig gjort någonting, allting är så, vi är bara lojala och trogna. Varför gör Svante så? För Erik den 14 skulle aldrig ha skrivit så till honom om han hade misstänkt, om han hade hållit Svante Sture som skyldig.
Det här kan man säga att Erik finns... gör ett stort misstag.
Nej, han gör helt rätt när han skriver så till Svante. Därför han förstår att hela den här affären har andra resonansbottnar än att de skulle konspirera. Det finns någon som talar skit om oss, ursäkta. Både om mig som kung och om dig, Svante. Och vi vet båda vem den personen är. Men jag måste ändå veta, vad är det mer som har hänt, det vill säga vid festen? Vem sa vad? Är det sant? Konspireras det? Och varför säger Svante ingenting?
Kungen sträcker ut en hand. Du tror att det är en riktig konspiration?
Jag tänker så här. Svante, han har barn. Vad är det sista som en, så att säga, en förälder, i det här fallet en far, skulle släppa? Ja, det är väl skyddet om sina barn.
Det är barnen som konspirerar.
Jag tror att han, genom att tiga, genom att inte säga något, så försvarade han framförallt Nils Sture. Jag tror att Nils Sture var så arg och så kränkt. Man var väldigt lättkränkt på 1500-talet över den behandling han hade blivit utsatt för. Att han, det finns ett brev där han säger att han kommer försvara sig med andra medel. Och frågan är, vilka medel är det då? Och att det faktiskt kan vara så att han konspirerade med vissa andra högadelsmän som var lika arga som Nils.
Vi pratar ju om väldigt unga män också. Ja. Vi vet ju att... normalt sett blir man ju lite lugnare med åren.
Exakt, och det här är lättkränkt.
Och förnedrad, och är då en högadlig som egentligen kanske har kungapretensioner.
Precis, och vi talar om att Nils är 24 år, Erik är 21 år. Det här är unga män, och de var ju då 1566, ett år yngre. Alltså de är lättkränkta, de är förbannade, och de tror att de minsann vet bäst.
Så du tror att det fanns en konspiration?
Ja, jag tror att det fanns en konspiration, i alla fall så långt att ena sonen. Jag tror att Nils Sture absolut var involverad i någonting som inte var bra.
Men inte säker på Erik.
Nej, det är inte lika säker på. Han kan ha gett sitt moraliska stöd till brodern, men han var inte en del av planen. Det behöver inte vara så. Men det intressanta är ju den gemensamma fienden.
mot både kungen och Svante. Vem är det som baktalar?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
De tre sturarna är ju förda till Uppsala slott. De sitter där i någon slags fängsligt förvar. Vad händer? Men ställs de inför riksdagen eller inte? Hinner de ställas inför riksdagen? Eller?
Ja då, och ja. Det är till och med så att Nils Sture hinner komma tillbaka från Tyskland. Ja. Och han slits av hästen när han kommer till Uppsala och fängslas han med. Han får inte ens träffa Märta Sture. Ja. De döms som skyldiga. Det är ju väldigt problematiskt att de gör det. Och Erik den 14, han vägrar ju ändå tro på det här. Han försöker ju in i det sista.
Han vill egentligen inte tro.
Nej, det är väl så. Nej, precis, han vill inte. Därför han vet ju att det finns ju en person som uppenbarligen talar väldigt illa om sturarna. Och det måste ju den här personen ha en anledning till att
göra. Jag börjar ana vem det är faktiskt.
Men det kanske också ska sägas, vi har ju andra aktörer. Vi har en Abraham Stenbock, Ivar Ivarsson, Liljeörn och en Dionysius Bureus som också är en del av sturemorden. De kommer råka illa ut. Och sen har vi ju Sten Baner och Sten Eriksson Lejonhuvud som är anklagade och fängslade. Och nu får vi föreställa oss slottet. Och de sitter inte nere i någon källare utan de sitter i träbyggnader som inte finns kvar idag. Och de här träbyggnaderna är liksom, det finns tjänare med och det finns...
Ser slottet ut som det gör idag?
Nej, det gör det inte. Nej. Det är annorlunda, en annan borggård och så. Så att, tyvärr, man får gå till gamla ritningar för att försöka rekonstruera och levandegöra det här. Men man får föreställa sig, det är höga murar, det är en port. Den här porten är stängd. Och innanför den här murarna så pågår det nu ett drama som sen kommer bli Sturemorden. Och det inleds den 24 maj med att kungen Erik den 14 beger sig tidigt på morgonen till Svante Stures stuga. Och det vet vi därför han har en tjänare som faktiskt skriver ner sen en redogörelse för vad som ägde rum. Och Svante Sture sitter i nattskjortan, bokstavligen, och tar emot kungen. Och kungen kommer in och han ber om ursäkt kungen för hur han har behandlat Nils, det vill säga den här händelsen 1566. Och efter det här så tror faktiskt kungen går ut ur den här stugan och Svante tror att han ska bli fri så han börjar klä på sig efter det här. Och Svante Sture kommer ut och kungen kommer ut och han har ju drabanter med sig och lite annat folk med. Och då träffar han på en biskop från Kalmar som heter Petrus och de tar en promenad, de går ut ur slottet och sen kommer de tillbaka. Och då kan den här tjänaren och Svante Sture berätta, han ser honom i fönstret, då ser han nu Erik kommer tillbaka med den här biskopen och han ser orolig ut, kungen. Och kungen drar ner hatten i pannan så här och beger sig snabbt iväg till Nils Stures träbyggnad. Och det som sker här inne finns det två olika versioner. Den ena versionen är att när han träder in till Nils Sture så ställer sig Nils Sture på knä, han har en psalmbok i handen och Nils Sture ber om ursäkt för vad han har gjort och han svär sin trohet inför kungen. Erik ska då ta en daggert, en kniv och sticka den rakt i armen på Nils Sture som då ska dra ur kniven och räcka den tillbaka min konung så här. Det låter lite för bra för att vara sant. Den andra versionen som jag tror på, det är att Erik tar en sån här dagger, det kan till och med vara en hillebard, och sticker den rakt in i ögat på Nils så att han blir halvdöd. Och sen säger han åt drabanterna att hugga ihjäl honom och så hugger man ihjäl Nils Sture. Han springer nu ut kungen, Erik den 14, från Nils Stures stuga. Och då träffar han på Dionysius Bureus, hans gamla privatlärare. Då säger han till sina knäktar, dräp den skälmen. Och vilket de gör, har ihjäl honom. Och hans gamla privatlärare får ligga där sedan i 8 dagar.
Men hans gamla privatlärare är inte inblandad i den här konspirationen.
Nej,
utan det är bara, han är bara...
Han råkar stå i vägen. Man kan också tänka sig så här, att han kommer för att lugna ner Erik. Det har ju skrikits. Man har ju hört vad som pågår. Och så här får det inte gå till. Och försöker lugna ner honom. Men Erik bara säger, dräp honom. Och sen springer Erik iväg och är borta i 3 dygn. Man vet inte var han är.
Har man inga
idéer? Jo, man har aningar. Jo, han det sägs att han övernattade på en bondgård lite längre bort sen. Men han sprang ensam ut i skogen ett tag. Och portarna stängs nu. Och nu börjar ju del 2 i Sturemorden. För det soldaterna, knäktarna gör, för kungen har tydligen gett dem order, det är att man beger sig till Abraham Gustafsson Stenbocks stuga. Man mördar honom, eller har ihjäl honom. Och kvar är då Erik Sture och Ivar Ivarsson. Och där är det lite lurigt, därför att när man tar hand om dem så gör man så. Man har lovat dem ett bättre fängelse. Och då säger man det till dem, att vi ska flytta er nu från den här stugan till mycket bättre plats. Och så börjar de gå iväg och då säger de, men det här är ju inget bättre, du tar ju ner oss till källaren. Nere i källaren så väntade en person med ett slagträ, och så påbörjades en utdragen misshandel av de här två
männen. Hur kan man veta?
Jo, för att två av de här knäktarna och professorerna och de ledande befälen fick sen skriva ner vittnesredogörelse för...
Och de finns kvar, de här vittnesen.
Ja, de finns kvar. Och så kan man jämföra också med sen vad andra har skrivit utifrån vad de har hört och fått det berättat för sig. Mm. Så man kan rekonstruera den här händelsen.
Så det är ganska välbelagt där egentligen?
Det är välbelagt, moment för moment. Men det finns frågetecken. I vissa fall ägde det rum först, vad kom sen, kunde verkligen han gå så långt, så snabbt och sådär, men hela förloppet känner man till, och de dör ju i den här misshandeln, och de får massor med stick också, med svärd och hillebarder, och de här kläderna finns kvar där man har räknat sticken, man kan jämföra och man kan också gissa hur mycket blod som måste ha kommit, alltså kropparna var ju helt nedblodade. Så det var en massaker. Men 2 stycken blev inte mördade.
Vilka var det?
Sten Baner är den ena. Och Sten Eriksson Lejonhuvud. Och det här ska då bero på att kungen ska ha ropat dräpt dem alla. Men inte herr Sten. Och knäktarna visste då inte vilken Sten som avsågs. Detta är Sturemorden. Men det intressanta här nu. När kropparna, man bär ner de döda, de blodiga kropparna i den här källaren där redan Erik Sture och Ivar Ivarssons kroppar ligger, och där får de ligga i flera dagar. Märta Sture vet ännu inte att hon har förlorat sin make och 2 söner.
För att även om de här har fällts för förräderi eller för konspirationer, vad är den beteckningen? Är det konspiration?
Ja, konspiration.
Så det är rimligare att det varit om man inte benådar dem, så hade man avrättat dem med svärd.
Men dokumentet var ju inte färdigt. Alltså det, var ju inte,
det fanns ingen färdig dom
egentligen. Nej. Det skulle ju ta ett tag till innan det här skulle ske. Och det måste ju också ge sig möjlighet att få en benådning. Mm. Att de kan bli benådade.
Det var vanligt att man benådade även.
Ja, på den här nivån brott. När det är så pass höga adelsmän som stod anklagade. Så många och så pass höga adelsmän. Och rörande en sak som var mycket allvarlig. En konspiration. Det räcker ju inte med att det är bara några som konspirerade. Det skulle man aldrig klarat av. Utan i så fall är det ju, som jag skriver i boken, det är Erik den 14 ställde inför svars redan på Svartsjö och sen i Uppsala. Det var ju inte några högadelsmän. Det var ju hela den svenska historien. Det var arvet efter Sture. Det var ju det som, menar jag, liksom gjorde honom galen till slut. För att detta Sturen på tronen. Det var det som gjorde honom galen.
Han hade en paranoid läggning, och sen det sånt här började viskas. Det var för mycket för honom.
Ja, det är liksom ett ifrågasättande av hans legitimitet som kung. Ja. Och det tror jag att det hade han väldigt svårt att förhålla sig till.
Men efter... Det här måste ju, jag menar, hur reagerar högadeln på det här? Med sånt om det nu är dessutom väl... Det här måste ju folk ha känt till.
Ja, men det är så här att än så länge, det går några dagar... Portarna är stängda. Den svenska kungen är borta. Ingen vet vad som har hänt. Till slut så kommer änkedrottningen till Gustav Vasa.
Hon knackar på porten eller kräver att få den öppnad, och med henne är också Per Brahe. Och hon finner att sin bror Abraham Stenbock är mördad. Det är hon som meddelar Märta Sture vad som har hänt. Det Märta Sture då gör, hon är ju drabbad av en fruktansvärd slag, en sorg. Hon samlar in kläderna. Hon börjar jobba för att, eller börjar arbeta för att förklara vad är det som har hänt. Och det blir rättegångar kring det här. Det blir försoningsgåvor. Det har en lång, lång, lång efterhistoria som egentligen slutar med att Erik den 14 sen avsätts som kung. Han återinsätts och avsätts som kung. Återinsätts på så sätt att när han väl kommer tillbaka och till sans, han är oförmögen att regera som kung under några månaders tid, så sitter han ett tag och styr, och sen så avsätts han i en statskupp. Och den statskuppen leds av Johan den tredje, och en del av pengarna som fick finansiera den här statskuppen kom från Märta Sture i form av den försoningsgåva hon hade fått av Erik den 14 för de här morden, och hon kallade det för blodspengar och skänker dem till upprorsmakarna. Och sen blir det en lång historia som man försöker som handlar om att vad var det som hände? Detta som vi kallar för Sturemorden, när vi försöker rekonstruera det, och då finns det källmaterial bevarat. Som är också bevarat så att det finns personer som har samlat ihop källmaterial för att använda i rättegången mot Erik den 14.
Men det blir aldrig någon rättegång mot Erik den 14?
Jo, det blir det. Nej, det blir riktat mot Göran Persson. Men sturarna kommer sen få ett riksdagsbeslut, bli befriade från skuld. Och från misstankar om...
Ganska
om
vad sen, omgående efter det här?
Nej, det dröjer något år eller så. Jag minns inte det exakta nu faktiskt. Och Märta Sture gör en kopia av det brevet, av den liksom kundgörelsen, och lägger det i en kista med de här kläderna och en massa andra saker som hon sen placerar i Uppsala domkyrka. Mm. Som ett minne för historien längre fram, eller för framtidens historiker, att titta att här, så här gick det till. Sturarna var oskyldiga för det de stod anklagade för. Men det intressanta är att det här källmaterialet är ju påverkat. Det är ju styrt.
Det är de som tar över efteråt.
Ja, det är så här. Det finns, när man verkligen närläser det här källmaterialet och ser hur det har bearbetats. Det finns mycket mystik kring detta.
Mm.
Det saknas material från Höga nämndens protokoll. Varför då? Det har det inte gjort tidigare. Varför saknas just de protokollen under en månadstid?
Man försöker sopa upp.
Man försöker
sopa bort spåren.
Man försöker sopa bort spåren.
Och vad leder de spåren?
Jo, det leder till att Erik den 14 var galen.
Mm.
Han gjorde detta, och det fanns inget som helst skäl för honom att göra det. Då tänker man så här. Ja, men om det nu var en konspiration, vilket jag ändå tror, varför får man inte fram det? Jo, därför att en av dem, eller kanske just den personen som har satt samman detta huvudmaterial i rättegångarna, är också en av dem skyldiga till konspirationen. Tänk om det är så att den personen som faktiskt har skapat det här källmaterialet, som märkligt nog verkligen friar honom själv, det vill säga Sten Eriksson Lejonhuvud. Tänk om det är så att han var den personen som Erik den 14 menade, vi har en gemensam fiende, du och jag, Svante. Det vill säga Sten Eriksson Lejonhuvud. Och det är en märklig händelse i sammanhanget är att denne Sten Eriksson Lejonhuvud är också en av de få adelsmän som dör i samband med statskuppen mot Erik den 14. Därför han är en av de första som springer fram mot Erik. För han fullkomligt hatade Erik den 14. Och då finns det en livvakt, Erik den 14, som hugger ihjäl Sten Eriksson Lejonhuvud. Och det tror jag därför den här livvakten var trogen kungen. Och han visste, den här livvakten, att det här är kungens egentligen främsta fiende. Nu är det här spekulationer från min sida, men jag tror att det var så här. Och därför så är han en av de få offer i denna annars oblodiga statskupp. Han var den stora hjärnan. Han, tror jag, äggade upp Nils Sture till att, ja, vi ska minsann göra dig till kung. För ett frågetecken är, kan man verkligen rekonstruera det här förloppet i Sturemorden? Ja, det kan man genom källmaterialet. Men det finns ju vissa frågetecken. Och de frågetecknen har en tendens att dyka upp så fort som Sten Eriksson Lejonhuvud är med i källmaterialet. Han befinner sig på två platser samtidigt. Varför gör han det? Jo, därför att
när man närläser så ser man att det är väldigt viktigt för honom att befinna sig just på den här platsen så att han kan höra Svante Sture säga just det här. Men hur kan han vara med kungen i Svante Stures stuga samtidigt som han sitter fängslad i en stuga en bit därifrån och sen beger sig kungen till honom och öppnar dörren och träder in? Och sen råkar det bara vara så att i den stugan så sitter han i rummet bredvid så han hör exakt ordväxling mellan kungen och Nils Sture. Hur kan han göra det? Det är lite för bra för att vara sant. Varför är källmaterialet så väldigt, vad ska vi säga, lejonhuvudvänligt? Det är tendensen i materialet. Och då kan ju vilken historiker som helst egentligen bara tänka att det där som det är mest misstänksamt, så att säga, det som inte nämns, det är där man ska gå.
Mm.
Det är intressant. Liksom. Mm. Och det är ju lejonhuvud.
Mm. Så du tror att Lejon var en huvudkonspiratör? Tror du,
ja, tillsammans med Nils Sture. Jag vidhåller att jag tror ändå att Svante Stures agerande när han sitter fängslad och han har möjlighet att kungen sträcker ut en hand men han bara slår ifrån den. Varför gör han det?
Han vill skydda sin son.
Han kanske till och med är beredd att ta på sig skulden helt ensam. Han förstår säkert vad som håller på att ske eller vad som har hänt. Han har ju inte träffat och pratat med Nils. För Nils har ju varit bortrest. Mm. Från den här ödesdigra festen. Och sen har han varit i Tyskland. Han har kommit till Uppsala och då har han bara slängts i fängelse. Han har inte hunnit träffa honom. Och då försöker han skydda honom. Mm. Och det är därför han börjar klä sig när Erik den 14 kommer och pratar med honom. Och Erik säger, jag förlåter Nils. Och då känner han, vad bra. Då är det inga problem. Mm. Och så börjar han klä sig och tror att nu blir jag fri. Men det blir inte så. För Erik drabbas av ett vansinne och hugger ihjäl honom.
Mm. Men själva statskuppen emot Erik den 14, efter morden, hur lång tid är det efter förflyttningen?
Ja, det är i slutet av 1568. Jag kommer inte ihåg exakt datum. Och sen tillträder ju formellt Johan den 3 där i januari 1569. Och morden äger ju rum 24 maj 1567. Så han trädde ju tillbaka ett tag och är kung. Och han hinner gifta sig med Karin Månsdotter, vilket också är en orsak till statskuppen. Att han gifter sig med en ofrälseflicka och liksom skymfar adeln och nio på det sättet.
Ätten fanns ju kvar ett tag till, men när försvann sturarna helt?
Ja, Sturearvet, vi kan kalla det för det lever ju kvar. Och Märta Sture och hennes familj har en jättespännande historia som jag också skriver om i boken. Men fram där i början av 1600-talet så dör Stureätten, den så kallade yngre Stureätten, dör ut på manssidan. Sen återupptas Stureätten på 1700-talet, i 1700-talets senare del. Och det finns det genealogiska motiv till. Och då återuppstår Stureätten, men den dör sen ut på 1800-talet. Så det finns ingen liksom legitim arvinge till den här yngre Stureätten. Men sen har vi ju Natt och Dag. Och Natt och Dag är en vidare gren än alltså Stureätten, den yngre Stureätten, är en del av Natt och Dag. Ja, men den lever ju kvar. Men det är en helt annan genealogisk historia. Egentligen är ju alla släkt med alla i de här tiden moderna samhället. Men genealogiskt, på svärdssidan och enligt adens sätt att se på det, så har den dött ut.
Ja, men Bo Eriksson, ett stort tack för att du kom hit.
Ja, tack. Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.